Anelia,
ja?
Vad får du för känsla när du hör de här tonerna?
Det är ju musik som går rakt in i hjärtat.
Eller hur?
Man blir ju direkt berörd. Det är som jazz när den är som bäst. Bluesaktig melankoli. Gripande vackert.
Mm. Otroligt välkänd musik är det också.
Mm.
Det kanske faktiskt, tycker jag, räcker med de tre första tonerna. Fis, de, fis, råkar det vara. Så vet man liksom vad det handlar om.
Direkt, ja.
Ja. Det här är ju alltså George Gershwins Summertime. Och jag har sett uppgifter om att den finns i runt 30 000 inspelningar. Och jag skulle nog säga att den är mer känd än själva operan som den kommer ifrån. Eller vad tror du?
Ja, men så är det ju. För den är ju så oändligt anpassbar, Summertime. Den kan ju sjungas i en mängd olika tempi och stilar. Och så passar den för improvisation, vilket gör den perfekt för olika jazztolkningar naturligtvis.
Det här är ju en vaggsång då, ur operan Porgy and Bess, tonsatt av George Gershwin. Den är faktiskt ganska hoppingivande om man lyssnar till texten. Det ska vi göra lite senare. Kanske också kännetecknar hela operan.
Ja, i alla fall ett hopp i en osäker och väldigt svår tillvaro, skulle jag säga.
Mm, intressant. Det får vi gräva lite djupare i. Det här är en opera, Porgy and Bess, med en komplicerad kringhistoria som genom åren har fått utstå en hel del kritik och som också omgärdas av en del regler. Vi ska nu den kommande halvtimmen sätta in den här berömda Summertime då i sitt rätta sammanhang. Operaguiden handlar denna gång om George Gershwins opera Porgy and Bess. Ja, hej och varmt välkommen ska du vara till Operaguiden med mig, Britta Svanholm Magnett. Den här gången handlar podden om en amerikansk folkopera. Det var kompositören George Gershwins egen beteckning på jättesuccén Porgy and Bess från 1935. Han skrev musiken och texterna stod brodern Ira och dessutom Dubose Hayward för. Hayward som tillsammans med hustrun Dorothy hade skrivit pjäs och bokförlag med namnet Porgy några år tidigare. Förpremiären den ägde rum i Boston i september 1935 och den officiella premiären skedde i oktober i New York. Men det tog ett tag för den här operan att lyfta och den har från start omgärdats av många diskussioner kring etnicitet, val av sångare, vems rätten är att berätta en historia och så vidare och så vidare. Vid min sida idag, för att reda i detta och för att prata om operans handling och rollerna och inte minst musiken, så har jag Anelia Kadieva Jonsson, P2-röst och operaregissör dessutom. Varmt välkommen till Operaguiden, Anelia.
Tack så mycket, Britta.
Du, vilket är ditt förhållande till Porgy and Bess?
Det var faktiskt den första operan som jag regisserade. Min professionella operaregidebut. Jag hade precis avslutat min regiutbildning i London och så fick jag ett samtal från Wexford Operafestival på Irland. Ja, och det sa jag ju såklart ja till med skräckblandad förtjusning.
Det förstår jag.
Jag var bara 23 år tror jag, ja. Och så fick jag jobba med betydligt äldre och redan etablerade fantastiska operasångare. Men det var en helt fantastisk upplevelse och föreställningen blev mycket populär, men så är det ju också en väldigt omtyckt opera.
Ja, men det är det ju. Och det har ju mycket tack vare musiken, men förstås också själva innehållet, handlingen som vi ska komma till om en stund. Men du, Anelia, vi tar oss tillbaka till 1935 till att börja med. Vid premiären i New York så diskuterades det direkt efteråt om det här verkligen var en opera eftersom den innehåller en del jazzinslag.
Ja, men precis. Den fick ju ganska hård kritik för att de här kritikerna i New York, de var ju vana vid tydliga genrer och de kunde inte riktigt se det här. De kallade det för en hybrid eller en uppblåst musikal. Men jag tycker att hybrid är ganska orättvis benämning, för att det som är så unikt med den här operan är just att Gershwin lyckades skapa en syntes av alla dessa musikstilar. Den europeiska operatraditionen och då jazz och spirituals och blues. Så det blev som en sammansmältning snarare än hybrid. En sammanhängande helhet. Men till och med de hårdaste kritikerna ändrade sin åsikt med tiden. Och de fick erkänna, som de sa då, att även om Gershwin inte ens vet vad en opera är för någonting, så är ändå Porgy & Bess en väldigt gripande opera.
Men kritiken har ju inte stannat där. Under de dryga 85 åren som operan har funnits, så har röster med jämna mellanrum höjts att det till exempel är problematiskt att tre vita män skildrar svartas kultur. Kan verkligen judiska immigranter som tonsättarna George Gershwin och den textförfattaren brodern Ira var, och dessutom ett vitt par, Haywards då, från södern, gestalta svarta fattiga fiskare? Vad säger du?
Jo, men när operan blev mer och mer populär så var det ju många, framförallt i USA, som var rädda att handlingen skulle cementera fördomar som fanns då mot svarta. Till exempel att svarta är våldsamma eller lever i fattigdom eller tar droger. Och det var många svarta sångare som vägrade att vara med i operan och spela rollerna som Crown eller Sporting Life och till och med Porgy då, som de uppfattade som stereotyper. Och operan kritiserades för kulturell stigmatisering under då den här Black Power-tiden och medborgarrättrörelsen som var aktuell i USA då.
Och då är vi ju, har vi kommit in på 60-talet. Mm. 50-60-talet.
Ja.
Mm. Men varför ville Gershwins skriva den här historien?
Jo, men han ville ju skapa en äkta amerikansk opera. Och eftersom USA är ju en smältdegel av kulturer så kände han att det var viktigt att använda musik från många olika influenser. Och något mer amerikanskt än jazz finns ju inte. Så att han var fascinerad av olika typer av musik och gillade att blanda dem.
Och då använde han ju sig bland annat av spirituals, men han ville inte ta färdiga spirituals rakt av och lägga in i operan, utan han skrev egna.
Han skrev egna, ja, för att han ville att musiken skulle låta mer homogen, som ett stycke. Men det låter ju verkligen som de spirituals som man hörde i kyrkorna.
Ja, så här kan ensemblepartierna i operan Porgy & Bess låta. Här sjunger kören om The Promised Land, det förlovade landet som man kommer till efter döden. Sen finns det ju speciella regler också när ett operahus vill sätta upp Porgy & Bess. Vad går de ut på?
Jo, men de går ut på att bara svarta sångare ska få vara med i operan. Både solistrollerna och kör.
Och varför ville Gershwins det?
Jo, men ursprungsorsaken var att bröderna Gershwin ville undvika blackface, det vill säga när vita sångare blev sminkade till att se svarta ut. De ville ge svarta operasångare en chans att göra karriärer eftersom de ofta valdes bort till förmån för vita sångare. Och nu fick de då äntligen en egen opera som de garanterat fick sjunga i.
Mm, just det, men även detta möttes ju av kritik, för att Porgy & Bess då har blivit operan om svarta istället för en opera om svarta.
Mm.
Men det faktum att det enbart får vara svarta sångare på scenen, det har ju faktiskt även hjälpt till i medborgarrättsrörelsen.
Ja, men precis. Det triggade ju också historiska förändringar. När den nationella turnén kom till Nationalteatern i Washington DC till exempel, då visste sångarna att det var en segregerad teater, det vill säga att svarta människor inte fick komma in som publik. Och då sångarna som spelade titelrollerna, de vägrade då att framträda. Och då försökte teaterchefen komma med en kompromiss, att måndagar och lördags matinéer skulle vara öppna för svart publik, och sångarna sa nej. Och sen försökte de med, ja men de kan få vara med på vilken föreställning som helst, men då kan de sitta på andra balkongen. Och så sa de nej. Och så till slut så gav teaterchefen med sig, och svarta och vita kunde sitta sida vid sida i salongen för första gången i teaterns historia.
Mm. Och de här reglerna då, de gäller ju fortfarande idag.
Ja, det gör de. Men bara om man gör det sceniskt, om man gör det koncertant, så kan också vita sångare göra det.
Sjunga.
Mm. Ja.
Okej, då är det dags att höra lite mer i detalj vad Porgy och Bess handlar om. Varsågod, Per Feltzin.
Gershwin skrev om sin samtid, 30-talets USA, och operan utspelar sig i Charleston, South Carolina. Slaveriet minns man fortfarande, bomullsplantagerna drivs ännu inåt landet och hamnen är full av fartyg. Det är långt söderut vid den amerikanska östkusten där fukt, stormar och högvatten ofta drabbar invånarna. På Catfish Row finns Bess, den vackra Bess, som har problem med både män och kokain. Här finns hennes kära, Crown, en hetlevrad spelare och fixare av det mesta. Här finns Sporting Life. Han handlar med både smuggelsprit och kokain. Här finns en rad andra som paret Clara och Jake. De tillhör de strävsamma som arbetar som bomullsplockare eller fiskare. Och här finns tiggaren Porgy. Han är lam i båda benen och tar sig runt med hjälp av en liten vagn. Operan börjar i trädgården på Catfish Row. Bess pojkvän Crown spelar tärning med Robbins i kvarteret. Men efter ett gräl mördar Crown sin motspelare och flyr. Kvar blir Bess, men ingen vill hjälpa henne. Ingen utom Porgy. De blir ett par. Och för en tid verkar det som att de två ska bli lyckliga. Men vid den gemensamma årliga utflykten till en ö vid kusten ligger Crown i bakhåll och tvingar Bess att stanna när ångbåten går tillbaka. Och Sporting Life lockar fortfarande med sitt kokain. Porgy gör allt för att hindra Crown från att förstöra Bess liv och till sist tar han till kniven. Crown dör och Porgy grips av polisen. När han ändå släpps efter några dagar vågar ingen först säga vad Bess är. När Porgy till sist förstår att hon följt med kokainhandlaren Sporting Life till New York, 160 mil därifrån, släpper han allt och sätter sig i sin lilla vagn för att långsamt ta sig dit.
Tack Per Feltzin. Anelia, vi ska kika lite närmare på de olika personerna som vi hörde om nyss.
Jo.
Framförallt huvudpersonerna ska vi rikta in oss på. Vi börjar med en av titelkaraktärerna. Porgy, en tiggare med funktionsnedsättning som trängtar efter Bess. Han är en genomsnäll man, eller?
Ja, men han är ju väldigt omtyckt och respekterad av alla i samhället. Och de är också väldigt beskyddande. Så när han dödar Crown till exempel så är det ingen som berättar det för polisen. Men han är omtyckt för han är generös och omtänksam. Han har gott hjärta. Och när Bess då blir lämnad ensam efter att Crown flyr fältet så är det ingen som vill ta in henne i sitt hem utom Porgy. Mm. Jag tror att han har varit kär i henne från dag ett.
Ja, han har inga andra bevekelsegrunder annat än att han är superförälskad. Eller?
Ja, han är, men också att han accepterar ju henne precis som hon är.
Ja.
Och till och med när hon faller tillbaka i gamla vanor och frestas, ja, inte kan motstå Crown igen, så förlåter han henne. Till och med när hon sviker honom i slutet och åker till New York så ger han inte upp.
Jag får ju lite känslan av en Florence Nightingale-karaktär här som ska rädda Bess till vilket pris som helst.
Ja, eller så är han också bara väldigt, väldigt kär.
Ja, det kan ju vara så. Okej, jag kanske lät lite krass där. Vi tar och lyssnar på ett av Porgys allra mest kända nummer ur operan.
Oh, I got plenty of nothing, and nothing's plenty for me. I got my gal, I got my song, I got heaven the whole day long. No use complaining, got my gal, got my lord, got my song.
Ja, Porgy är nöjd med det lilla, sjunger han här, så länge han får ha sin tjej, himlen, Gud och sin sång. Men är det verkligen så enkelt?
Det här är ju väldigt kontroversiell text, alltså för att det är den här stereotypen av den svarta, naiva, fattiga som trivs
glada
med det. Ja, och trivs med det ändå, så att säga.
Så även den här sången har ju mötts av en del kritik.
Ja.
Men någonstans så, oavsett om Porgy är svart eller inte, så sammanfattar det ju hans karaktär.
Absolut.
Han är nöjd med det lilla.
Ja, och också han sjunger ju detta efter att han har fått Bess. Vi vet ju inte hur nöjd han var innan.
Nej, sant, sant. Vi går vidare med Bess, en kvinna som kämpar med sitt missbruk. Vem är hon? hon?
Ja, men det är ju en väldigt mångfacetterad karaktär. Hon har nog säkert haft en väldigt svår uppväxt eftersom hon dras till våldsamma män. Den här Crown då misshandlar henne konstant. Hon sjunger ju själv att han kan sparka ut henne på gatan och när han bara visslar efter henne så kryper hon tillbaka och slickar hans hand. Alltså det är fruktansvärt.
Som en hund.
Ja, precis. Mm. Mm. Och dessutom är hon då beroende av droger. Så när Porgy då erbjuder beskydd och kärlek så är det ju något som hon aldrig har upplevt förut.
Men är hon verkligen kär i honom?
Men jag tror att från början så var han ju kanske mest en trygghet för henne. Eftersom det var ingen annan som ville hjälpa henne. Men sen så tror jag faktiskt att hon, eller ja, jag tror säkert att hon blev genuint kär i honom. För det hör man ju inte minst i den ljuvliga kärleksduetten. Alltså det kan inte vara så vackert och romantiskt om det inte är äkta ömsesidig kärlek.
Här slår väl ändå lycko- och kärleksstapeln i höjden ordentligt i operan. Men sen går det mest ut för, tyvärr.
Ja, alltså, jag tror hon försöker ju verkligen. Hon vill verkligen stanna hos Porgy. Men hon jagas hela tiden av sina inre demoner. Så när frestelsen kommer i form av Crown som hon fortfarande är attraherad av, eller då av kokainet som erbjuds henne, ja, då faller hon tillbaka till sitt gamla destruktiva beteende.
Mm, det är inte lätt att ta sig ur ett missbruk.
Nej.
Nej. Och mycket av detta mörka då, det beror ju på Crown som du nämnde. Bad guy operan får vi väl kalla honom. Han ställer till rejält för henne trots att han inte alltid är närvarande. Men sen så får ju Bess också det väldigt svårt på grund av Mefistofeles karaktären i operan Sporting Life, en riktigt obehaglig typ.
Mm, verkligen. Gershwin, han skapade rollen för John W. Bubbles och han var den enda som inte var operasångare. Han var en känd steppdansare och vaudevillartist och han passade verkligen den här lismande rollen så. Problemet var att han kunde inte läsa noter. Så Gershwin fick lära honom musiken i steppdansrytm istället. Och det sägs att han under föreställningarna ofta hittade på egna rytmer och sjöng tonerna längre eller kortare än vad som var skrivet. Och det retade gallfeber på de andra sångarna.
Såklart.
Men Gershwin älskade honom.
Ja, men han har ju rytmisk musik men också väldigt slingrande. Listen up! It ain't necessarily so. Come on. It ain't necessarily so. The things that you love to be in that bubble, they ain't necessarily so.
Ja, operans Mefistofeles nämnde du där. Han är ju knarklangaren som säljer kokain som han kallar Happy Dust.
Mm,
och Bess kallar honom för Rattlesnake, alltså skallerorm.
Ja, och ormtemat eller ormmusiken hör man ju här. Det slingrar sig, det är små toner.
Ja, verkligen.
Och i den här låten så vill han ju förleda församlingen.
Han provocerar ju människorna i det här samhället som är ju väldigt troende. För att här i den här låten...
It ain't necessarily so.
Ja, så gör han satir av bibliska texter.
Mm. Och det här ormliknande temat då som vi hörde här, det är ju högst medvetet som Gershwin har skrivit in det på just den här karaktären då. Det följer Sporting Life genom hela operan så fort han kommer in på scen. Ja, här hörde vi det här lilla ledmotivet som det heter i klarinetten, Sporting Lives ledmotiv. Vad är ett ledmotiv, Anelia?
Jo, men det är ju ett musikaliskt motiv, en liten melodislinga som är kopplad till en viss karaktär eller en händelse. Och det använder ju Gershwin väldigt effektivt i den här operan.
Mm. Ja, men just det. Vad finns det mer för ledmotiv?
Ja, men vi har ju Porgy då. När han kommer in för första gången så hör vi hans ledmotiv som klingar väldigt ädelt, som beskriver då Porgys generösa karaktär. Man förstår att han är vår protagonist direkt.
Ädelt var ordet verkligen. Sen har vi då The Bad Guy, Crown. Hans ledmotiv låter så här.
Ja, men det är ju väldigt mörkt och ondskefullt och det här synkoperna. Det ger ju en hint om att han inte är en särskilt trevlig person.
Jag får lite nästan Sagan om ringen-vibbar här. Ja. Det är ju filmmusik och Howard Shore och egentligen inte alls någonting med detta att göra. Men det låter lite grann som Sauron eller Orken.
Ja,
eller
verkligen. Sådär. Det gör det. Mm.
Men Bess då?
Jo, men intressant nog så har Bess inget eget ledmotiv. Hon har inte haft chansen att utveckla en tydlig egen identitet eftersom hon har varit med en kränkande partner, Crown då, som har misshandlat henne. Han har liksom inte tillåtit henne att vara sig själv. Och dessutom är hon ju inte accepterad av samhället och förrän Porgy då ger henne en chans. Så Bess försöker finna sin väg och det gör hon med Porgys hjälp också musikaliskt sett. Så när hon till exempel försöker få styrka i scenen ute på ön där Crown konfronterar
Titua Island,
ja. Precis, han konfronterar henne, så förlitar hon sig på Porgys motiv. Hon försöker stå upp för sig själv och så, han är ju väldigt aggressiv och hon kommer med en bedjande, mycket gripande aria, What You Want With Bess, och det har ett tema som liknar Porgys ledmotiv.
Bess stora aria här i den andra akten av operan Porgy and Bess som vi pratar om i Operaguiden idag. Och vi har ju helt naturligt kommit in på musiken här nu. Mm. Och det här är en så kallad genomkomponerad opera. Det är musik nästan hela tiden ska vi säga, för det finns faktiskt några talroller också. Men det är musik nästan hela tiden. Samtidigt så består den här operan av många showstoppers.
Ja, extremt många fina sånger.
Ja, men arior som liksom gör att tiden bara stannar.
Jo, men sångerna är ju fantastiska i sig. Men Gershwin är faktiskt mest symfonisk mellan sångerna. Och samtidigt så spelar ju aldrig orkestern oberoende av sångerna, utan orkestern följer alltid handlingen aktivt. På ett helt mästerligt sätt faktiskt.
Men Gershwin balanserar ändå det här showstoppers och orkestrala musiken bra.
Jo, men precis. Eftersom sångerna alltid, de dyker aldrig upp plötsligt, utan de växer fram ur orkestern så att säga, som alltid spelar någonting som relaterar till sången som ska komma. Så orkestern följer alltid med dramat, det är alltid integrerad med dramat. Och det är så han får den här balansen.
Och han ville ju också att det skulle vara en nummeropera, likväl som till exempel Verdi, Bizets Carmen, precis. En annan opera, den är ju också full med slagdängor.
Exakt.
Och den allra mest kända, jag vet inte om vi kan kalla den slagdänga, men det är en vaggvis i alla fall. Den allra mest kända då, det är ju Summertime som vi pratade om inledningsvis. En superstark inledning på en opera blir det. Man blir ju helt fast.
Ja, men det är ju en av de vackraste sångerna som Gershwin har skrivit. Och han måste ju ha vetat att det skulle bli en smash hit eftersom han låter ju sången komma tillbaka 3 gånger till under operans gång.
Precis, och olika personer som sjunger den beroende på vad som händer i handledningen.
Precis.
Men den kommer ändå bara 2 minuter in. Tror du han vill han liksom fånga publiken på en gång? Eller varför ligger den där?
Ja, men jag tror det, för det är helt underbart vad som händer. Först så börjar några få minuter med en hektisk, dramatisk musik som då beskriver de här vardagliga aktiviteterna i samhället. Och så plötsligt så hör vi då Klara sjunga den här vaggsången för sitt barn. Och alla tystnar och det blir fokus på den yngsta medlemmen i samhället och barnets framtid och drömmar.
Oh, vaggvisan Summertime med Leontine Price som sjunger det här. Hon fick sitt genombrott i den här operan Porgy & Bess.
Jo, men det hörs ju verkligen att det är en vaggvisa, för den börjar med en enkel repetitiv melodi på bara två toner. Tam, 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 som spelar som ett underliggande ackompanjemang av sången. Nästan som att den vaggar bebisen till söms. Mm. Men ändå är det lite svårt att se Summertime som en trösterik vaggvisa.
Jaha, varför då?
Jo, men Klaras sång är ju väldigt ren så att säga och ärlig och så. Men orkestern visar samtidigt, den har sån instabil harmonik. Den visar att det hon hoppas på kanske inte kommer att hända.
Är det ett förebådande alltså?
Ja, men också själva sången. För den avslutas med en kuslig föraning om vad som komma skall. Klara sjunger ju, inget kan skada dig så länge du har mamma och pappa bredvid. Och mommy and daddy standing by. Och så på den här sista tonen på by så går hon upp i en hög ton som nästan låter som ett rop på hjälp. Och sen dör ju både hon och barnets pappa i orkanen. Så att det handlar ju om balansen mellan hoppet och den här osäkerheten i deras tillvaro. Men trots de här svårigheterna så finns det ju samtidigt en stark gemenskap i samhället där alla hjälper varandra. Och det hör man också i Summertime för kvinnorna som stämmer upp och doar Klara där mot slutet.
Mm. Det är fint, alltihop. Du, varför är den här operan så gripande?
Ja, men för det första är ju musiken helt underbar. Gershwin sa ju själv under en repetition, musiken är så vacker, jag har svårt att tro att det är jag som har komponerat den.
Jaha. Ja. Trodde han inte på sig själv eller?
Jo, det tror jag, men han blev så tagen tror jag under repetitionerna. Mm. Och det kan jag verkligen förstå. Och så är det ju en historia som griper tag igen. Den är ju full av dramatiska scener som är övertygande med levande människor med äkta känslor, alltså människor man känner med. Och visst utspelar sig handlingen i en unik miljö, inte i en traditionell operamiljö, men den är ju uppskattad av publiken över hela världen. Och det tror jag för att det är så universellt. Det handlar ju om mänskliga känslor till korta kommanden som vi alla känner igen. En djupt tragisk men mänsklig historia.
Och det finns väldigt mycket värme och medkänsla.
Absolut.
I operan.
Mm. Det är människor man känner med.
Ja, det, ja, men det är det ju. Men Anelia, vad händer när operan är slut? Vart tar Porgy vägen?
Alltså, det här är ju bland de mest berörande sluten i hela operahistorien skulle jag vilja säga. När Porgy får veta att Bess har lämnat honom och åkt med Sporting Life till New York så tvekar han inte en sekund och försöker hitta henne. Så han säger med värdig beslutsamhet, I'm on my way. Det är ju egentligen ett hopplöst uppdrag egentligen, det inser ju alla. Hur ska Porgy som inte ens kan gå hitta Bess i en storstad som New York?
Men här får man ju ändå känslan av hopp i slutet av operan.
Ja, och det är ju fantastiskt för att av de åtta huvudpersonerna så dör ju fyra av dem och tre lämnar Catfish Row. Men trots detta så har invånarna inte förlorat sin tillit till Gud. Så när Porgy stapplar iväg så sjunger ju hela ensemblen med honom i den här fantastiska koralen.
Mm. Kommer han hitta bästa?
Ja, jag hoppas det, för jag är en sån obotlig romantiker.
Det får du lov att vara. Anelia Kadeva-Jonsson, stort tack för att du var med i Operaguiden idag.
Tack, tack.
Om du vill så får du gärna följa Operaguiden i appen Sveriges Radio Play. Där ligger det massor med operaguider om olika operor. Och genom att följa så kommer du inte missa en enda. Researchen för det här avsnittet har Eva-Britt Silén stått för. Jag heter Britta Svanholm-Manjett. Hej då!